Man känner vart stigarna går och man vet vem som är släkt med vem. Det här man vet var gäddorna står. Är det hit man kommer när man kommer hem? Du vet, är det hit man kommer när man kommer hem?
Goddag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Idag har jag tagit mig från Malmö till Piteå. Eller är det Pite? Eller är det rent av Pit? Frågar jag Ronny Eriksson.
Ja, det är väl Pite säger vi.
Och på Pitemål säger man?
Ja, Pit.
Pit. Visst sjunger du Pit i en sång?
Ja, alltså det är...
Då skulle jag lika gärna upp till Pit. Vet du vilken
ja,
sång jag
det,
syftar
på? Dialekt, ja,
men Pite är vad man säger.
Pite är vad man säger.
Säger man Pite och då visar man att man inte är härifrån.
Ja, ungefär.
Ja, men då säger jag kanske Pite och för jag är ju inte härifrån. Ja. Det skulle jag ju aldrig lura någon. Ronny Eriksson sitter här med. Mm. En legend. För många, är du kanske främst känd som stå-upp-komiker? Du ja. Kom med där i samma, den första slängda i brunnen-generationen.
Ja, just
tillsammans med Babben och Adde och Lenny.
Ja.
Och sen så snackar om nyheter då såklart. Ja. Stellan Sundahl, Stefan Grudin och du.
Mm.
Det känns som den mest klassiska laguppställningen.
Ja, just. Ja.
Men jag skulle främst vilja prata om Öskeföyrat.
Ja.
Ett band som du har haft i snart 40 år.
Ja, det blir väl nästa år tror jag att vi har 40-årsjubileum.
Detta innebär ju att du är lastgammal.
Jaha, jag är gammal.
Nej, men vad är Öskeföyrat? Alltså det är ju ett, vad sätter du för genrebestämning?
Vi brukar väl kalla det för folkpunk ibland. Och det är ju ett band som från början var ju ett folkmusikinfluerat sådär. Mycket irländska låtar som jag skrev nya texter till. Det börjar väl så.
Så musikaliskt, alltså det finns lite fiol och i sättningen och sådär?
Ja, då fanns det ju det. Nu har vi bytt genom åren där så har ju folk... Folk har flyttat och folk har av olika skäl slutat. Och sen hade vi en fiolkille som han var ju med från nästan från allra första början. Men han dog för 2 år sedan.
Mm-hmm.
Så att nu har vi ingen fiol med utan nu tog vi med en trumslagarpojke istället. För förr flyttade vi, alla spelar liksom allting utan att kunna, men vi gjorde det ändå.
Nej, det känns ju punkigt.
Ja, det var punkigt. Men nu har vi en riktig trumslagare så nu får basisten som förr brukar spela trummen, nu får han spela bas och så får folk, nu får folk spela det de är bäst på.
Ja, ja. Efter 40 år kom
efter
vi fram
40
till
år så kom vi fram till det.
Ja. Så musikaliskt så rör ni er i någon sorts punk, folk, prog.
Ja, alltså det, vi har haft låtar med väldigt mycket energi. Men sen har vi också alltid haft, vi har liksom räknat ut det att om folk... Och mycket humor. Om folk får skratta mycket, då går det där allvarliga, det går in mycket mer. Får man skratta så sänker man ofta den här intellektuella garden som man har. Och öppnar sig och då kan man liksom sticka in kniven. Så vi har alltid varvat tunga ballader med humor och med fart och sådär. Och musikaliskt så har vi ju, alltså det var mycket irländskt från början. Men sen finns det så mycket roliga musikstilar så att nu kan det finnas någon... Lite balkansväng i någon låt och det kan finnas lite Cajun ibland och lite Zydeco och lite Balkan och lite svensk och lite irländsk och lite amerikana. Sådär. Så att vi snor sånt som vi tycker är bra men sen är vi inte tillräckligt bra på att sno det så att det låter ändå som Öskeföyrat.
Mm. För du sa någonting som jag tycker är intressant med Öskeföyrat och som känns som redan första plattan som jag aldrig vågat uttala namnet på. Ägge, borte, katta.
Ägge, borte, katta.
Vad betyder det?
Ja, det betyder ägget. Nu kom ägget från katten. Ju...
Okej. Okay. Det gjorde mig inte så mycket klokare.
Nej, nej. Ja, det är ju lite... Men det är ju något väldigt märkligt som händer då.
Ja, jag förstår.
Ja, ja.
Nej, men redan från första början så blandar ni väldigt friskt. Det är vad man nästan skulle kalla lite trams. Eller ja. Väldigt klackspark, glimten i ögat. Med... Ja. svart allvar.
Ja, nej, men vi har väl alltid haft att det ska vara, konserten jag ska höra, att det ska vara som ett smörgåsbord där det finns både maränger och vörtlimpa.
Man ska blanda fiber och snabba kolhydrater.
Ja.
Men det är alltid känslolägen som är ganska uppskruvade. Om du förstår vad jag menar. Alltså det är ju en sorglig sång med Öskefyr, att det är ju väldigt sorglig.
Ja, visst.
Och en rolig sång är ju dels en underfundig text och dels en väldigt svängig melodi.
Ja, visst. Och, nej, men det är medvetet sådär. Eller undermedvetet kanske, men de sorgliga låtarna blir ju sorgligare om de omges. Det är liksom den gråtande clownen ungefär.
Men blir de det? Alltså upplever publiken det så också? Eller tar det lång tid för dem att förstå, aha, nu är det inte så kul, nu är det sorgligt?
Nej, det tycker jag inte. Vi har väl en av våra äldsta låtar och en av de mest älskade låtarna. Det är ju det är hit man kommer när man kommer hem. Sorgsen låt, många kallar den nog patetisk, men den är väldigt populär bland många. Och ungdomar gillar den, man spelar den på fester. Och publiken har lärt sig liksom att vi står för det är det vi står för. Så att många av de här finstämda låtarna och tunga balladerna, det är ju de som är bland de mest populära.
Det är hit man kommer när man kommer hem. Den är ju, man skulle kanske kunna anklaga den för att vara lite så här Peter-patriotisk.
Ja, nu nämns ju inte ordet Peter någonstans.
Nej.
Så den sången har ju...
Är det inte lite underförstått, eller?
Ja. Ja, då, det kanske det var. Men det var ju, alltså, jag skrev den i Västerbottens inland vid en sommarstuga, en sommar. Men sen har ju den sången spelats in. Nu är det ju nästan nationalsång i Tornedalen, översatt till meänkieli, och den spelas i Värmland och den spelas överallt. Så att Peter nämns aldrig, utan det är väl just den här känslan för hembygd och rötter. Och
där ser jag ju en tydlig koppling till countryn. Mm. Den sången skulle kunna vara en översättning av en amerikansk countrylåt. Den har det här, som vissa kanske kallar sentimentala,
ja.
men det tycker inte jag behöver vara något fel eller problem.
Nej, alltså, jag tycker också. Det är ju bland det fulaste man kan göra idag, det är att vara sentimental. Sentiment är ju fult.
Mm.
Men jag tycker inte det är det. Jag tycker det behövs sånt, tror jag.
Men nu tänker jag på själva texten där. Alltså verserna handlar om någon som har tvingats mer eller mindre att flytta från sin hembygd på grund av arbete, på grund av utlokaliseringar och urbaniseringar och sånt som...
Ja.
Ju mer åren går, desto mer liksom förlorar man rötterna med hembygden. Alltså för nästa generation så blir liksom hembygden allt mer diffus, om man ser det som en framtid där familjen kanske inte längre kommer att ha de tydliga rötterna.
Nej.
Och man tycker det var nyss som man gick här och var i virke när farsgubben slog. Men vem vet hur ofta det blir att man får hit upp nu sen även morsan dog. Men hur det blir så ska gudarna veta att det finns inga vojor eller band som kan hindra mina tankar att färdas norrut på våren som en flygande and.
Och vi har många sånger som handlar om det, för att det är ju liksom den norrbottniska historien att det... På 60-70-talet, det var en jävla flyttvåg. Och just det där att man tvingas flytta och så sen kanske man längtar hem och man längtar hem och man längtar hem. Och kanske så småningom så lyckas man ta sig tillbaka och så upptäcker man att det där som vi har längtat till, det finns inte längre. Det är på något sätt flyktingens helvete som vi har upplevt liksom i mycket mindre skala. Man har tvingats iväg och så längtar man och så blir man till slut, man blir hemlös på något sätt. Det där som man längtar till, det finns inte. Och det här nya har man inte riktigt accepterat. Nu finns vi här. Och det hör man ju många invandrare som kommer till Sverige känner igen sig i den situationen också. Att man längtar till något som inte längre finns. Hemma så längtar man bort, och man borta så längtar man hem. Att det blir en slags rotlöshet i det.
När du säger att man tvingades härifrån. Alltså då pratar vi om 60-70-talets utlokalisering. För det var väl ett ord i tiden då. Det fanns en slogan, vi flytt inte.
Ja visst, det var ju... Eller skulle man ju flytta dit där industrierna fanns och det var ju stor arbetslöshet och man tvangsflytta. Och det har ju varit ett trauma för många. Man spelar till exempel hit man kommer hem, så har vi varit med på många ställen söderut där man spelar, så folk sitter och gråter därför att man det träffar något där, så man går och bär på att det finns en sån där längtan.
Ja, du spelar söderut då för norrlänningar i, ja, i diasporan. Ja. Det här är ju väldigt mycket min bild av dig och av Öskeföret. Att, ni är stora här uppe, vi befinner oss alltså i Piteå. Mm. Men jag har lite försänkningar i stand-up comedy-branschen. Och de menar på att det är ett helvete att stå på Norra Brunn. Alltså stand-up comedians, ja, högborg i Stockholm samma kväll som du. För att då, i samma ögonblick som det står i annonsen, Ron Eriksson ska uppträda, då tar alla biljetter slut. Då köper alla exil-norrlänningar biljett. Ja. Och sen så, om man då ska uppträda innan dig, så står de bara med armarna i kors och väntar på Ronny.
Ja.
Känner du igen det här lite grann? Att...
Nej, det vet jag inte. Det är väl... Men så är det väl att man har skaffat sig en publik och den kommer när man är där. Så det är väl inte bara om... Det är väl så är det väl överhuvudtaget. Peter Karlsson, han kör med blå grodorna, så är det, mycket dalmasar där som... Men det handlar om identitet, tror jag.
Men det är ju många som känner uppenbarligen att du är en av dem, att du representerar.
Ja, men så har det väl blivit, och sången och sådär. Man blir någon slags talesperson för folk som bor här uppe.
Och jag menar, det är väl inte helt oförtjänt. Alltså du, Piteå känns ju som ett ständigt återkommande tema. Piteå, Norrbotten.
Ja,
du har väl alltid skrivit om din bygd, och inledningsvis så skrev du också mycket på Pitemål.
Ja, visst. Nej, men så är det ju. Och det är väl rätt naturligt. Man beskriver den verkligheten man lever, så det är väl... Men sen har det blivit också att det har blivit... Ja, som utvecklingen har gått nu, så händer ju allt intressant och allt... det händer ju innanför tullarna i Stockholm. Så därför har ju det blivit på något sätt normen, och resten är lite exklusivt och sådär. Men det är en ganska stor del av världen som ligger utanför tullarna.
Mm-hmm. Säger du det?
Ja.
Nej, men jag tänker, alltså, det måste ju inte vara så. Det finns väl människor som bor någonstans som inte tvungetvis skriver om sin hembygd, som kanske skriver om någonting annat.
Ja, ja.
Men just din hembygd har ju varit väldigt central i din låtkatalog.
Ja, ja. Det är ungefär som en boxning, att ska man få in en bra smäll när man boxas, då måste man kan inte hoppa och slå, utan man måste stå stadigt någonstans. Och det tycker jag är väl lite, det är väl samma utgångspunkt här, att man jag står stadigt i Norrbotten, och det är ju en trygghet.
Har du alltid bott här?
Ja, jag kommer från skogen. Jag är ju inte född i Piteå, utan jag är född i inlandet i en liten by. Och jag har liksom, jag känner att jag har det tempot i mig. Jag har skogen i mig. Det är liksom, jag kan vara tyst ganska länge. Jag har en kompis nu, vi är ute och går mycket, och det är så härligt, för vi kan gå en timme utan att säga så mycket. Och han kommer också från skogen.
Jag tycker det låter fruktansvärt.
Nej, det pratas för mycket, tycker jag.
Oh, ja,
det pratas för mycket och sägs för lite i Sverige idag.
Ja, det är säkert så. Fortfarande blir jag nervös av tystnad.
Ja.
Men jag tänker, det här, alltså, Piteå i dina texter, det känns ju också som ett medvetet, alltså, ett politiskt projekt. Det är så du skrivit sådana här sånger som...
Så!
Det är ju en kampsång.
Ja, visst.
Och, men överhuvudtaget så känns det som det faktum att ni sjöng på Pitemål, mm, som väl jag gissar är ett språk som man lite grann kan säga är på väg att försvinna.
Ja, det är...
Jag kan tänka mig att det finns motsvarande rörelser i Baskien eller på Nordirland, när man ska, ja, bevara språket, mm, och det är Livland och sådär.
Ja.
Det känns som ett politiskt projekt.
Ja, det var det ju.
Och sen så har du skrivit väldigt många texter, de är jag särskilt förtjust i, där du beskriver människor här runt omkring. Människor som heter Bannes, Johannes eller, mm, Elias. Eller.
Mm.
Där får jag nästan intrycket att du varit runt med en bandspelare och intervjuat folk, alltså i något sånt här grävd och du står projekt.
Ja, nej, men riktigt så har det inte varit, men samtidigt så man är lyhörd liksom för vad som händer runt omkring. Så det finns ju såna, det finns ju så fantastiska berättelser. Till exempel en sån som Torgny Lindgren, som ju är en favoritförfattare. Jag tycker jag har fantastiska berättelser. Mm. Från Västerbottens inland, från en liten by. Men de berättelserna är så universella. Alltså då han säljer ju, över hela världen så säljs ju hans böcker. Mm. Det är för att man känner igen den lilla människan. Men de stora frågorna finns ju alltid i det lilla. Och jag minns, jag hörde, det var nere i Småland någonstans, i Anderstorp, för massa år sedan, just när Mikael Niemis Vittula-boken hade kommit.
Populärmusik, ja, från Vittula.
Och då var jag inne på bokhandeln i Anderstorp, och då var han som hade bokhandeln var helt fascinerad. Han höll på att läsa den boken och var helt fascinerad och tyckte att du som kommer där uppifrån, är det... Ja, han tyckte det var fantastiskt. När jag läste boken så kände jag, ja visst, det var väl bra, men det var ju liksom, de där storiesarna hade man ju hört.
Mm. På något sätt. Det är inte Nästgårds härifrån.
Nej, va? Men det finns liksom samma, det finns ändå någon slags mentalitet i den boken som jag...
Det var inte exotisk för dig?
Nej, jag tyckte den var bra, men att den slog ju så stort, det för att det var som att någon hade öppnat en dörr till en värld som folk inte visste att den fanns. Och jag menar, sådana världar finns ju runt om i landet här, och de är liksom värda att berättas, det för att det är bra för hela Sverige. Alltså vi är så pass litet land, så vi bör nog ta tillvara på allt som finns. Och den här till Elias som du pratade om, det är ju en märklig historia, därför att jag var i Västerbottens inland, byn som min fru kommer ifrån, och så gick vi runt på kyrkogården och så såg jag en gravsten som var så märklig. Det var en man som hade dött, hette Uno, och så var det, man såg han var väl 25-30 år, och så stod det: det känns som om solen gått ner när dina ögon, Uno, ej strålar mer. Och det var hans föräldrar som hade... Så pratade jag med min fru, min svärfar, och berättade en historia om den här mannen. Det var liksom en man som hade... Ett par som hade... De hade velat ha barn, framförallt hon. Och så fick de en son. Och då var hon så... Den sonen, enligt svärfars berättelse då, så... Han sov under en fårskinnsfäll inne i köket. Därför att han skulle inte se hur ond världen var. Och levde sitt liv där.
Du föddes 19 Elias, den 28 maj, samma år som fördraget skrevs på i Versailles, och det första kriget tog slut. Och det var nog av kärlek, Elias, ville dig säkert väl, ville bespara din barnasjäl att se världen som den såg ut. Så från morgonen och till kvällen höll hon dig mätt och varm i kökssoffan under fårskinnsfällen, och sjöng dig till sömns på sin arm.
Hans mor släppte aldrig ut
honom. Nej, utan hon av någon slags perverterad kärlek. Om pappan kom hem och var på fyllan, då fick han sova i stallet, för hans pojken skulle inte behöva se sånt. Och så växer den berättelsen fram, så skrev en sång som handlar om till Elias, som ju är en fruktansvärt sorglig och hemsk sång. Och sen var vi och spelade på någon festival här i Skurefestivalen för massa år sedan. Då var det ett helt gäng med ungdomar i 22, 23 och 25 års ålder. Hade en stor parol, eller banderoll, där de önskade den låten. Och vi hade den inte på repertoaren, för det var liksom udda låt. Och sen kom de efteråt och berättade. Det var ett gäng där på 20 personer. Alltså det var nästan scary hur den var. Den var så kult för dem. När de hade fester, då slutade ofta festen med att när de var som fullast, då satte de på den där fruktansvärt sorgliga låten om den här pojken som älskas ihjäl av sin mor.
Det är en ganska långsam och ganska lång,
ja,
låt,
visst.
Som man kan tänka sig, ja. 10 fyllskallar som sjunger den.
Ja, och sen stod jag och sålde skivor efter spelningen. Som bakgrund där vi stod i vårt bord, så stod de och sjöng hela sången. Så man vet aldrig vad
som ska
och ting,
slå an.
Nej, och vart saker och ting tar vägen.
Men fick du någon förståelse för varför den texten hade en sån inverkan på dem? Kunde de relatera till innehållet på något sätt?
Ja, men det var väl den
hade
här...
Hade de själva legat under en fårskinnspäls?
Ja, men det var väl en önskan att ha någon som älskar en så högt, så att man fick ligga där under fårskinnsfällen. En flickvän till henne berättade att hon hade kommit hem en gång och hittat sin kille då. Han hade varit ute på fest och sådär. Och då låg han, hade han tagit i barnvagnsinsatsen, så hade de en fårskins. Då låg han liksom, hade brett över den, och så spelade han den låten på.
Okej.
Okay. Jag har ingen aning om hur du träffar det där.
När jag hör texten, jag associerar ju närmast till Psycho och Norman Bates väldigt perverterade förhållande till sin mor.
Ja.
Alltså, det är nästan på den nivån. Alltså,
ja, visst, den är ju
jag det. Förstår ju att modern älskar honom. Ja. Jag märker ju också att den kärleken är högst destruktiv.
Ja,
men
var
man
var
inte
den,
blivit älskad av sin mor så kanske man tycker att den bilden är vacker.
Ja.
Hade du varit 20 år då, Elias, 39 när Polen föll, och det sägs att hon satt där i soffan och höll dig hårt om din sista kväll, och det sägs att hon smekte din panna då när du somnade in, att hon kände ditt hjärta stanna, att hon gömde din blick i sin.
Och vi har ju många låtar som vi har gjort spelas ju på begravningar och på barndop och på födelsedag, så de, eller man kan se textstrofer som är i dödsannonser och sånt där.
Det finns sånger som är särskilt lämpade. Aldrig har jag vunnit något på
Tips och penninglott.
Och när hon sen ska ha ett namn, ja då ska hon heta Rosa, Kata, Alexandra, Moa, Margareta. Och aldrig har jag vunnit något på Tips och penninglotter, men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter.
Och den har vi lämplig att sjunga just om man har blivit det.
Ja, och vi har träffat folk som vi var spelade någonstans. Var vi nu senast när vi var spelade Gävle, tror jag. Då kom det fram en som heter Moa, Margareta, och en som heter, två flickor som de var döpta efter den sången.
Alexandra Kata heter hon, flickan i sången också.
Rosa Kata, Alexandra, Moa, Margareta får hon heta flickan.
Ja, just det.
Det är starka kvinnor, men en Alexandra och en Moa, Margareta kom fram och presenterades och berättade att de var döpta efter den sången.
Men med den sången, det är du som har hittat på det namnet. Du har inte träffat någon flicka i verkligheten som...
Nej. Men det är ju alltså Rosa Luxemburg, Kata Dahlsen, Alexandra Kollontaj, Moa Martinsson och så Margareta, och det var mormor där.
Ja, men det förstår jag.
Så det är starka kvinnor.
Ja. Det måste ju ändå kännas
visst.
På något vis.
Ja.
Här är någon som har tagit så starkt intryck av någonting jag har skrivit. Att...
Ja. Och den sången kom då till när min första dotter hade kommit. Då känner man liksom, nu jävlar ska vi, nu ska vi ta världen.
Har du fått Piratenpriset?
Nej.
Varför inte det?
Nej, men jag bor här uppe. Det är väl...
Jo, men jag tycker du verkar i piratens anda. Nej, visst, du skiljer ju inte Österlen. Men det är inte det enda kriteriet för att få Piratenpriset.
Nej.
Han, pappa Bye, den danske Dixieland orkesterledaren, han har fått Piratenpriset. Så då, jag skulle nästan säga att du är mer lämpad.
Okay.
Det finns ju en berömd svensk, skånsk författare som pratar så här. Han är väldigt upprörd över att han aldrig har fått Piratenpriset. Han har ju gått ut och sagt att de motarbetar mig. Men och där kan man möjligtvis anföra att Ranelid kanske inte verkar riktigt i piratens anda, eftersom visserligen skriver han om Skåne, men han kanske inte är så kul. Men du däremot har ju samma perspektiv som jag skulle hävda att piraten har. Det här väldigt, man ser på människor som de är. Men det är som en ömsint humor så skildrar man deras levnadsvillkor. Jag tycker egentligen det har du fått Lars Molin-priset?
Nej.
Om det finns ett sånt.
Nej, jag vet inte om det finns något, men han var ju fantastisk.
För då är vi ju ändå lite mer längre norrut. Jag är ju så illa bevandrad här i trakterna, men han hade väl sina rötter i Medelpad eller så?
Ja, han kommer. Nej, men han...
För där tycker jag också det finns väldigt många kopplingar. Jag skulle ju nästan sätta dig i det facket jämte.
Ja, men det skulle jag gärna sitta i det facket. Jag hade förmånen att lära känna Lars Molin lite grann. Nej, han hade ju fantastiska stories.
En av hans mest berömda tv-novellfilmer är den här som heter Duell i skymningen, eller Midvinterduell.
Duell i gryningen.
Ja, just det.
Ja.
Som skildrar en väldigt vresig mjölkbonde som vägrar att flytta på sin mjölkpall och ligger i någon fejd, om det är med Domänverket eller länsstyrelsen och så. Det skulle kunna vara en sång av det.
Ja.
Som frun kanske förstår så, det är ett lagbrott som er make begår. Men jag ska se mellan fingrarna för den här gången. Men upprepas det, då blir det vitesföreläggande.
Böter. Dryga böter.
Snälla frun, flytta sig.
Jag sitter här. Det är våran mjölkpall.
Flytta sig, människa!
Ja, en fantastisk berättelse.
Mm. Har du fått Karriärhärdestipendiet?
Ja, det har jag fått.
Ja, men vad bra. Då, mm. då är det någon som har sett det i alla fall.
Tage Danielssons stipendium har jag fått också.
Ja, ja, ja. Då är du inte helt
bortglömd.
Nej, men Karriärhärdestipendiet, om man nu hade varit med i Karriärhärdestipendiet, så hade jag ju nästan föreslagit dig, om du nu inte redan hade fått det.
Ja, ja.
För att det finns ju en medvetenhet i rimmandet, i metriken. Du har väl till och med gjort en karriärhärdpastisch?
Ja, jag har gjort minst en. Dels har jag gjort lite egna karriärer som låter som karriärer, för det är inte han. Men sen har ju hans... vi hade gjort någon ny version där på nu ska vi vara snälla. I förrgår var vi nu och spelade på en anti-NATO-spelning i Stockholm.
Ja, ja, ja.
Det är en jävligt rolig form det där, tycker jag.
Nej, jag tänker också på... du har gjort en sång som heter Nya gungor och karuseller.
Oh, ja, det är ju också en gammal karriär.
Och utan ersättning ska jag klä på skäggiga damen. Och hon har ett sånt humör som blott i allra största på stjärnepellen. Lönen för man klätt på, nej, att man i syna får tombutellen. Men damen utan underkropp får jag klä av in på rebenspjällen. Så jag tjänar in på gungorna vad jag förlorar på karusellen.
Och vad gör väl det ifall skogarna dör och fåglarna tystnar? Alla spelar det för roll om det blir en förändring av vissa ädelsellen. Så att den blir samt i luden ända ifrån huvudet ner i goda bjällen. Men då kan kapitalet alltid sälja lite mot en medel mot bjällen. För sig då tjänar in på gungorna vad de förlorar på karusellen.
Du är ganska avancerad.
Ja, men det är en väldigt rolig form. Mm. Och sen just det där att en del låtar var ju så fruktansvärt långa. Det var ju liksom hela världshistorien i 47 verser och sådär. Men
mycket referenser till grekisk mytologi och
ja,
så
visst. Men nu, jag ska ut till hösten nu med Riksteatern. Jag och en pianist åker ut och gör en föreställning som heter Oförhappandes. Och den håller jag på att skriva nu. Så då, och just den formen är ju, den är bra då, för då kan man, händer det något aktuellt så kan man liksom göra en vers som är väldigt aktuell.
Ja, ja, alltså specialskriva. Låta liksom materialet bearbetas under turnéns gång och så.
Ja, mm. Och det är väl tanken med föreställningen, att det ska kunna dyka upp liksom lokala grejer, och det ska kunna dyka upp något som händer där. Och då är det bra att ha några sådana låtar som man kan knåpa ihop en ny vers som blir väldigt aktuell.
Har du lyssnat på Karriär?
Ja.
Är det en medveten influens? Alltså just Nya gungor och karuseller förutsätter jag att du har hört originalet innan du skrev.
Ja, just det. Ja, visst. Nej, men jag har några Karriärskivor och är väldigt fascinerad över det sättet att skriva. Det är ju ett väldigt roligt sätt att skriva på. Det är liksom lustfyllt att sitta och det är som att lägga ett pussel ungefär.
Vad har du fler för medvetna influenser?
Ja, det har väl skiftat lite grann under. En sån som Tage Danielsson är en sån där som jag när han dog och så började man köpa de här böckerna som kom, så insåg man helvete vilken. Jag hade nog inte riktigt förstått hur bra han var innan jag såg det, liksom, jag såg texten och så såg man att...
svart på vitt.
Ja, men sen när det gäller musik och sånt där så har jag ju, det är ju väldigt bred. Jag är väldigt förtjust i en del av de här amerikanska, John Prine och Guy Clark och sådana här lite amerikana. Wysocki. Jag såg den här Wysocki-föreställningen som Fria Pro gjorde en gång i tiden på Skala. Jag var helt knockad efteråt. Jag tyckte det var så fantastiskt hur man kan... ja, det är sättet att skriva som han hade. Och sen musiken också. Så att jag har en del låtar som är ganska influerade. Lite sådana här snabba moll-låtar som jag tycker är... det blir en frän kollision där, tycker jag. Mellan.
Vladimir Wysocki. Mm. Han skrev otroligt många sånger. Ja. Han var teaterchef i Moskva eller Sankt Petersburg.
Ja, han var väl på Tanganka-teatern. Tror jag. Men sen skrev han, hans sånger var ju alltså som... det var ju som, ja, det var ju som eruptioner. Alltså det var ju... jag pratade med några de dagen som från Fria Pro som var med, och de sa att det var svårt. Man var tvungen att sitta och diskutera, vad är det för toner, vad är det för ackord, vad är det för... för när han sjöng var det ju som att öppna en kran bara och så forsar det bara ut.
Yes, Бабина меня вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера.
Men det är mycket text och det är också om människor, om ja, öden, ja. Om ryska öden. Ja. Ett sargat land, ett sargat folks ja. Stolta historier.
Ja, en del av hans sånger är ju, det är ju bland det bästa man kan höra på.
Och också väldigt tvära känslokasten, alltså sånger som mm. handlar om barn som dör, jämte sånger som handlar om olika fylltrattar.
Ja, det är väldigt bra.
Och Fria Pro gjorde en berömd, får man väl säga, föreställning. Ja. Det här är nog redan 86-87. Och som jag tror de gjorde igen för inte så många år sedan.
De skjuter vargar, ohoj! De skjuter vargar, nu ropar jägarna, nylar hundarna. De skjuter...
Ja, de gjorde det, för jag såg den konserten. De gjorde det som en konsert. Mm. Med nya låtar som var översatta och som skriven ny text till. Och det var en fantastiskt bra konsert och otroligt bra band hade de.
Och det är Karsten Palmer som har gjort översättningarna, va?
Ja, det är väl hans bror Ola, tror jag, som har översatt. Han pratar ryska. Men sen har Karsten gjort liksom, ja. Och han är ju också en sån där som, han skriver ju, han borde ju få Karl-Gerhard-priset, tycker jag. Han skriver fantastiska låtar.
Han är inte så välbekant, tror jag, för den stora massan. Han har skrivit, framförallt så skrev han ju väldigt mycket åt Fria Pro-teatern under 70-talet. Ja, men han skrev ju också sketch och förmodade sångtexter till Lorry, till exempel.
Ja, han vill vara, han står inte på scen själv, så att det blir väl så att det blir. Han verkar lite fördold, men det, han är ju fantastiskt bra.
Känner du honom?
Ja, och jag har till och med skrivit någon låt tillsammans. Marknadsvisa finns det en låt. Det finns på någon Öskeförat skiva där. Mm. Där han skriver texten, han skriver musiken.
Kom ifrån parken och gärden, kom ifrån slott och skjul, kom ifrån hela världen till marknadens lyckohjul. Lyckan kan den blott finna som har ett glatt humör, att alla inte kan vinna, rör marknaden inte för.
Ja, han kom ju fram i FNL-rörelsen. Han skrev nästan alla sångerna där som sjöngs i FNL-rörelsen.
USA fördrivs från Söderns land, från fasor, nöd och brand.
Ja, visst. Den, om det stod Maria FNL-grupp, då var det ofta han som hade skrivit. Så nästan alla sångerna där skrev han.
Och sen var han tillsammans med Gunnar Åland och Fria Pro-teaterns husförfattare. Var det inte så?
Ja,
jag måste bara lägga lite genealogi och så till rätta. För mig är det viktigt med namn och att saker och ting placeras i rätt sammanhang. Okej, men Karsten Palmer, du har tittat lite grann på hur han jobbar.
Ja, han är väldigt duktig, tycker jag.
Tillbaka lite grann till som Piteå och hembygd och så här. För jag har ju nästan inbillat mig att det finns en metodik ibland att du har bestämt dig för att dels vill jag få med alla känslolägen. Sorgen i död och lyckan i födelse. Jag ska få med hela känslospektret. Men på samma vis också få med olika aspekter av det norrbottniska livet och de norrbottniska ödena. Men du har aldrig varit runt med en bandspelare och pratat med folk ute i stugorna?
Jag har gjort det en gång faktiskt, och det har ju blivit några låtar från den. Jag hade ju, när jag var riktigt liten, så hade jag ju några hjältar som var fyra bröder, och två av dem där träffade jag, och de andra två träffade jag, men de, och en, han var ofta och hjälpte min farfar när det var slotter. Och då visste man det, att när det, och då var man ju och sprang omkring där, och då visste man att när det, då blev fem minuter och man satte sig där och tog en kaffe och så där, då skulle man hålla sig framme, för då kunde man föra. Han var ju en fantastisk, jag brukar säga det, att han var en ljugare. Och det är många som tror att ljugare och lögnare är samma sak, men det är det inte, utan ljugaren är ljugaren, det är en konst, för lögnare är ingen konst att ljuga.
Ja, okej. Att ljuga är lite grann att dra skrönor.
Ja, han drog ju skrönor. Han gjorde det när man var liten, och så han gjorde det på fullaste allvar. Det var liksom allvar, så att man hade ju ingen aning om, är det här sant eller är det. Så den här Bonden och Björn, en av de första låtarna jag skrev, det var ju efter en berättelse när han berättade liksom hur han hade varit ute i skogen, och jag skulle hämta hö från en lada, och så plötsligt kommer en björn som kommer ut ur lada. Ja, vad fan skulle man göra? Så han berättade hur han kastade sig undan och fick tag liksom på björnen bakifrån och lyfte upp honom, men stod där ute i skogen, hade ju ingenting, han kunde inte slå ihjäl björnen, han hade ingen yxa, ingenting. Så han, ja, det enda var, han var tvungen att bära hem den där jävla björnen, så han kunde slå ihjäl den på hugggubben då. Och det var ju en sån fantastisk historia som jag, när jag var liten, så jag var ju säker på att naturligtvis var det sant. Och sen blir det den sången då, Bonden och Björn, som här som är liksom den berättelsen fast i sångform.
Men snabbt som en vässla var bondtån och tog ett livtag bakifrån, och tog ett livtag bakifrån och lyfte den björnen upp. Och bond han tänkt, vad gässen namn gör man när man står med en björn i fan? Vad gör man när man står med en björn i fan? Vad finns det då för hopp? Ja, det finns inte många alternativ när man varken har gevär eller kniv, varken har gevär eller kniv, som ni nog kan förstå. Och klockan hon börjar närma sig fem, och här var 5 kilometer hem. Det var 5 kilometer hem, så var bara att börja gå.
Tillbaka lite grann till Norrbotten. Du förstår, jag är ju uppvuxen 150 mil någonting härifrån. Jag har tagit mig 150 mil hit. Jag tycker det är väldigt fascinerande. För hade jag åkt söderut så hade jag hamnat någonstans i Frankrike. Men nu sitter vi ändå här och liksom pratar ungefär samma språk. Och förstår varandra på ett ungefär i alla fall. Vad kännetecknar det norrbottniska kynnet, om man frågar dig?
Ja, det är lite svårt att generalisera det, för att det är...
Det förstår jag ju egentligen.
Piteå är ju lite speciellt ur ett norrbottniskt perspektiv. För det finns ju en sån där tradition. Piteåbor är liksom glada och trevliga, och Piteå har ju varit mer lite på skämt, men jag har en sån här privat psykologisk teori att vi människor ser ut inuti som det landskap där vi har växt upp.
Mm-hmm.
Så därför så har man ju, Piteå har varit ganska bördigt, det har varit jordbruksbygd, det har varit mycket, det har varit krämarstad, handelsstad. Och åker man då till inlandet i någon by där det har varit jävligt kärvt och kargt och sådär, då är det på något sätt som att man, ja, det är som när man sår, alltså om det är bördigt så kan du gå och slänga ut lite hur som helst, det är inte så jävla noga, det växer i alla fall. Men när det är väldigt karg natur, då måste du vara jävligt noga med vad du sätter för öarna där för att det ska bli något. Och det, på något sätt är det som att det påverkar oss människor också. Att om jag umges av mycket folk, jag kan slänga käft och sådär. Men om du har en granne som du träffar liksom en gång i veckan, så när du säger något så måste det du säger måste ju betyda något. Mm. Du har ju haft en vecka på dig att tänka, och så gäller det att tänka efter och formulera sig så att det blir... Ja, jag tror man formas av det där. Ord är liksom ingenting man kan strössla med hur som helst, utan de betyder något. De ska betyda någonting. Om man överdriver. Så jag tror man formas ju lite olika. Sen har det väl funnits i Norrbotten. Axel Oxenstierna sa ju någon gång på 1500-talet. I Norrland har vi ett Indien, när det var tal om att man skulle ha lite kolonier i Sverige. Men det skulle inte behövas, för i Norrland har vi ett Indien. Och det har ju varit, synen på Norrland har ju varit lite sån ända sedan dess. Vi har ju gruvorna, vi har skogen och vi har vatten, men vi har inte så jävla mycket mer att komma med. Så det har ju funnits liksom en slags kolonial syn på Norrland, och det är klart, det formar ju folk.
Ja, man kan komma hit och plocka russinen och kakan på något sätt.
Ja, lite grann.
Och det är inte helt rätt i sak också, för det är lite skillnad på Indien och norra Sverige.
Jo, men som idé och som tanke. Och det kan man ju fortfarande, bor man här uppe så känner man ju det, att bygger man ett universitet i Luleå, då är det regionalpolitik. Bygger man det i Stockholm, då är det utbildningspolitik. Så tycker jag, område efter område så finns det fortfarande kvar det. Men samtidigt finns det en fördel, som en bok som jag brukar rekommendera för folk nu, det är Po Tidholms Norrland.
Mm.
Jag tycker det är en rolig formulering som är tänkvärd, just det här att man... Bor man i Stockholm till exempel nu, då gäller det att vara jävligt lyhörd för vad är senaste trenderna, vad ska vi göra, hur ska jag... För om man inte gör det och skaffar det nyaste och senaste, då riskerar man att hamna i bakvattnet. Men om man redan bor där, då behöver man inte bry sig så mycket. För vi bor redan i bakvattnet. Mm. Så vi behöver inte försöka hänga med, utan, och därför tror jag man kan ha lite, ja, vi kanske kan unna oss och tänka efter lite mer och ta lite längre tid på oss. Och jag brukar säga att framtiden här uppe, den kommer lite senare. Och det är ganska praktiskt.
Mm.
Det är för att nu är liksom så kallad utveckling, nu handlar det ofta om att alla springer i flock. Och längst fram springer med kostymnissan i 40-50 års åldern, och jävlar, de springer för i täten. Som norrbottning står man längst bak och tittar och tänker, fan vad de springer. Och plötsligt säger någon, men vi ska åt det hållet. Och jävlar vad de får springa för att fortsätta och vara i täten. Som norrbottning så man bara vrider på sig. Ja, nu är vi på väg ditåt. Så jag tror det finns en fördel också, att det är lite trögare. Och det tror jag är bra.
Men jag tror många ser det lite grann som en Norrbottens patriot. Hur ställer du dig till den bilden?
Ja, det är väl... Jag har ju växt upp här och liksom vet vad som finns här och känner till den här världen.
Du vet vem som är släkt med vem?
Ja. Så det är klart att man blir, det är här jag bor och det är här jag är född och här kommer jag dö. Så det är klart att jag, om jag inte vore patriot vore det ju tragiskt. Leva hela sitt liv utan att liksom...
Jo, det är lite grann vad man lägger i ordet patriot kanske. Ja, så. Men jag menar att det finns en stolthet och en, så här, en slags självrespekt och så. Det är ju uppenbart när man, när man tittar på dina texter och sådär. Och att det finns en genuin kärlek till människorna som bor här. Men patriotism kan ju ibland liksom upplevas som inskränkt.
Ja, det finns ju bägge sidorna av det. Mm. Och det man brukar prata om i Piteå, brukar man prata om Piteå-andan.
Piteå dansar och ler.
Och den kan ju vara jävligt bra, att man kan arrangera ett skid-SM och det finns liksom 400 personer som är beredda att jobba ideellt för att få det där att bli av. Och det är ju bra. Men sen finns det ju också baksidan, det är ju det där att man är sig själv nog, att man, vi behöver inte ta intryck utifrån. Och jag menar, då är det fördummande. Så, att, så det är ju en balansgång det.
Du har ju den här sången Kvad. Mm. Eller hur det ska uttalas.
Och kommer det gubbar när det är val, nere vid Piteälva, behöver de inte hålla något tal, för det kan vi göra själva. Vi behöver inget systembolag nere vid Piteälva, för läskedrycker av alla slag, ja det kan vi göra själva.
Den sången skulle man ju kunna läsa som något just något, ja, självtillräckligt.
Jo, det.
Hur mycket, om du själv får bestämma, hur stor är ironigraden i den sången?
Ja, det har kanske förändrats under åren, men jag tycker det finns ju en i sången finns ett egensinne som jag, det tycker jag om. Jag tror att alla bygder behöver ett egensinne, men sen om det blir fördömande, då är det ju inget bra. Men det är ju en jävla balansgång det där.
Faktum är att jag pratat om det här lite grann i tidigare poddsamtal, vi pratade om alltså, jag är ju från Skåne och skånsk patriotism känns ju alltid väldigt inskränkt och får väldigt lätt liksom, rasistiska och främlingsfientliga associationer. Men så är det ju inte här, väl? Eller?
Men det kanske har att göra med, ja, dels har det att göra med historien, alltså det, men sen tror jag också att det kan ha att göra med att till exempel när det gäller det så borde det vara så i alla fall att till exempel med flyttvågen på 60-70-talet måste ju logiskt sett ha gjort att folk inser att det är ett problem det där att tvingas iväg från där man bor. Vi formas ju naturligtvis av vår miljö och vi formas av vår historia och vi formas av strömningar som har funnits. Sen har ju Piteå till exempel är ju en väldigt frireligiös bygd. Mm. Skellefteå, Piteå, det är ju frireligiösa bygder och det är ju då, tror jag att det kan också ha att göra med att det är en slags nätverkande, att just det här att man kan få ihop 400 personer som jobbar ideellt för ett gemensamt projekt, till exempel en SM i någonting. För då var det så att man i församlingen så, och man nätverkade och man gjorde sånt där. Mm. Men det kan ju också då innebära, det är ju samma sak där, att finns den traditionen så kan det också bli lätt att tillhör du inte församlingen då. Så det är väl för och nackdelar, men jag tror det är miljön och jag tror det är arvet, historiska arvet, kulturarvet som man bär på. Här uppe till exempel de här gamla skogsarbetarmiljöerna, och jag brukar prata om det på scenen, att de här bröderna till exempel som jag då pratade om förutom var ju skogsarbetare. Och min pappa jobbar med dem där. Han sa att man sitter i en skogskoja. Det är mörkt. Man kan inte göra så jävla mycket. Man kan inte jobba. Utan man sitter i en koja och ska försöka hålla liv i, så man inte blir tokig. Det är klart, de här som kunde då börja dra i skrönor. Och han, de här bröderna, de hade alltså, han berättade, de hade liksom ett fotografiskt minne. Hade de läst något så kom de ihåg det. Så de kunde ju sitta och recitera dikt. Tävla mot varann, bröderna här. Komma ihåg dikter, för hade de läst dem så kom de ihåg dem. Och så kunde de sitta och underhålla en skogskoja någon timme med skrönor eller komma ihåg verser och dikter. Och
det låter som någonting Don Andersson har skrivit en dikt om det här. Det är lite grann miljön i,
ja,
i den här, ja, men borttänktande var vekhet och sotiga, ja, bröst. Ja. De sitter runt elden.
Ja,
det är mil efter mil till lador och hus där frosten går tjurig vid. Här är lustigt i stockelens gula ljus som darrar i nattens vind.
Brännvin och eld, ja, och kött.
Det finns en fantastisk berättelse av Birger Wikström, som ju också, han är ju författare från ursprungligen från Granby till där jag är född. Han skrev ju en del fantastiska berättelser, och han tillhörde den här generationen. Han fick ju lungsot och dog så småningom. Han var ju en lite lurvig typ, lite spritproblem och så. Men jobbade i skogen, och han har skrivit en fantastisk liten berättelse som heter Kofesen. Och det handlar om att man sitter i en skogskoja en sån där kväll. Och så är det någon som kommer på att man ska tälja med kniven en kofes.
Mm.
Och en kofes, det får inte likna någonting. Om man sitter och täljer och så säger man, ja, nu har jag gjort en kofes. Och så sitter de andra och, fan, det ser ut som en häst. Ja, bara slänga bort den och så börjar jag om. Och så kan man sitta och tälja en kofes.
Tills man har täljt fram någonting som inte ser ut som någonting annat.
Det får inte se ut som någonting. Han har skrivit fantastiska berättelser. Det fanns en sån rolig historia. Sara Lidman berättade när hon kom ut med sin, om det var gjort från landet. För han var ju från samma bygd. Han flyttade sen, så han bodde i Grannbyn, i Granbergsträsk.
Är det Missenträsk?
Ja, hon bodde i Missenträsk, han bodde i Grannbyn. Men han var ju i Stockholm då, hon var i Stockholm. Boken kom ut, fick ju lysande recensioner. Och han blev så... Det var ju den boken han skulle skriva.
Mm.
Hon hade skrivit den boken som han... Det var ju den han hade försökt skriva i alla år. Han kom, fick boken och sen gick han ut på Gärdet i Stockholm, rev sönder den och kastade liksom. Men sen hade han kommit tillbaka och undrade om han kunde få en ny, för han hade slängt bort den. Men sen sa han det att... Alltså han tyckte det var så mycket lättare för er kvinnor, sa han, för att super gör ni inte, röker gör ni inte, och fruntimmer, det är ni ju själva. Så det var...
Du nämnde den frireligiösa traditionen i Piteå, och jag minns ju just apropå Mikael Niemi att han beskriver ju Tornedalen som ett ställe där man antingen är levstadian eller stalinist.
Mm.
Vilket ju är roligt, i min värld två ganska extrema uttryck, men som samtidigt är oförenliga. Men han beskriver ju som familjer där far är det ena och mor är det andra. Är det någonting som du kan relatera till?
Ja, jag tror att det där är också lite norrbottniskt, att det blir på något sätt... Jag menar, samtidigt hade vi ju Lapporörelsen här uppe, fascistisk rörelse. Och så hade man då stalinisterna. Och jag tror att det blir... Det känns som att på något sätt, ju längre norrut man kommer i Sverige, så blir det... Jag menar, en alkoholist i Sverige, eller i Norrbotten, dricker man sprit, då jävla dricker man sprit.
Mm.
Är man nykterist, då jävla är man nykterist. Det blir mer och mer polariserat på något sätt. Och så sen kommer du över till Finland. Men är du... alkoholist i Finland, då är ju en svensk norrbottnisk alkoholist, det är ju söndagsskolan. Och så fortsätter det över till Ryssland, och där är det liksom såna här glas med vodka och så. Så det är som att allt accentueras mer och mer ju längre norrut den kommer. Det blir mer extremt, någon slags amatör psykologisk.
Jo, men jag har ju samma bild. Det kan ju vara för att jag har fått en av olika norrbottningar med sinne för berättarmässiga överdrifter för det. Men du känner igen den bilden? Du...
Ja, lite grann. Och det har ju också lite grann på något sätt. Här har vi till exempel, vi har väldigt tydliga årstider.
Mm.
Vi har sommar, vi har höst, vi har vinter, vi har vår. Så det är liksom, allt blir tydligare. Och hos er så flyter ihop lite mer.
Det är samma skit.
Ja.
Året runt, vet du.
Och det är sånt tror jag också formar folk, att det blir...
Ni har ju snö och sånt.
Ja,
vi hade ju snö 79-80, det pratar alla... Ja. 40-talister fortfarande om den vintern när vi hade snö.
Ja. Nej, men jag tror man formas av sin miljö på gott och ont.
Men jag menar, du är ju någon sorts uttolkare av ett norrbottniskt kynne. Eller det är lätt att tänka att du är det, men är det ett medvetet val från ditt håll? Att jag ska vara Norrbottens röst, jag ska vara ambassadör.
Det är väl det att man skriver en sån som man känner till. Alltså det är ju min miljö där, så det är väl rätt naturligt att jag skriver om den, och jag skriver om de människor som jag känner igen från det jag växte upp och nu också, att man, det är väldigt många som gör det, att man ser sig om där man står, och så försöker man tolka den verkligheten, och ibland så kan det ju då leda till, kan man ju se större tendenser, man kan se liksom ett större perspektiv, och ibland så kan man fascineras av någon liten grej bara som man tycker är.
Mm.
Det är väl inte så att jag medvetet att nu ska jag skriva om, utan jag skriver väl om det jag känner till.
Det känns som att vissa miljöer, vissa områden i Sverige har en tydligare berättarmylla. Inte minst Västerbotten, när vi har Tony Lindgren och Sara Lidman, P.O. Enquist. båda Stig Larsson.
Kurt Salomonsson har ju också skrivit fantastiska berättelser.
Men känner du dig lite befrändad med den traditionen som de kommer ifrån? Alltså utan att förhäva sig?
Ja visst, det är klart jag gör. Jag tycker det är fantastiska författare. Och han har, Kurt Salomonsson har en berättelse som är fantastisk, som handlar om en man som ser, han är väldigt händig och han håller på, han snickar och folk vet att behöver du hjälp med snickeri och sånt så kan du vända dig till honom, för han är duktig på det där. Och så har han en liten hobby, han sitter hemma i laggorn och täljer gubbar och sådär med kniven.
Alla Emil.
Ja. Mm. Och så kommer en journalist som är på väg att göra en knäck någonstans och får fel på bilen just utanför hans kåk. Så hon knallar in där och börjar prata med honom och han berättar vad han gör. Hon får följa ut och titta på gubbarna där. Och hon ska ju göra något, hon ska ju göra något knäck, så hon skriver någon artikel för någon om det kvällstidningen. Så skriver hon en artikel om den nya Döderhulten. Och så åker hon iväg. Och plötsligt blir ju han i bygden. Han är ju den nya Döderhulten. Han är ju liksom, så när landshövdingen kommer på besök och sådär, så kommer man ge honom en present. Och då är naturligtvis våran stora konstnär ska ju göra den presenten. Och han sliter och ska försöka få till det där jävla. Han har liksom fått sig påklistrat, jag tycker det är en bra bild av media idag också. Han har fått påklistrat liksom, det här är du. Och så ska han försöka leva upp till det. Och det slutar med att han tar livet av sig, för det kan inte. En liten novell som Kurt Salomonsson har skrivit.
Jag tror den påminner lite grann om hur Döderhultarens eget liv var. För han var ju just ett bysnille, ja. Som, någonstans utanför Oskarshamn, ja. Och så satt han och karvade de här väldigt mustiga bilderna av bondbröllop med höggravida brudar och sånt. Och sen så plötsligt, så, och det här är ju någon gång tidigt 1900-tal, så tas han upp till Stockholm och ställs ut och så här. Och det var ingenting som han hade liksom verktyg för att hantera.
Nej.
Utan han låg och sniffade någon sorts lim. Så han låg och var. Det är faktiskt Kalle Mumma som har berättat om detta. För att hans far Hasse Säter hade Döderhultan boende hemma hos sig när han hade utställning uppe i Stockholm.
Ja.
Och Döderhultan själv var, hade som ingen förståelse för.
Nej.
Nu ställs du ut på en fin vårsalong här. Och så, ja, det, jag vill ligga här på den här tvåsitssoffan och vara hög på någon sorts, någon sorts klister.
Just den bilden, hur man, det är mycket så i media idag. Man åker förbi och så, vi ska ha ett knäck. Det här hittar vi på, sen får ni leva med det där. Sen åker vi vidare och så får ni försöka leva med det där. Så
att jag associerar här till sånt som Stålverk 80. Och det vill också vara så att det kommer gubbar från Stockholm. Ja, som kommer hit och säger, här ska det ligga ett stålverk. Nu ska den här bygden blomstra. Och sen så investeras det en massa. Och sen så säger man, nej, det blev inget stålverk. Och så lämnar man.
Och det värsta tycker jag, det är ju det här uppe i Pajala nu. Det är så fruktansvärt grymt. Den här gruvan som man skulle öppna i Pajala. Och det kommer med buker och trumpeter och landshövdingar. Och jävla vad det är. Och fick en massa folk i Pajala att köpa aktier i detta för att man skulle ju rädda bygden och arbete till barnbarnen och allt det där. Och kommunen skulle ställa upp med en massa infrastruktur och staten. Man byggde en väg för 100 miljoner, vad fan den kostade till. Och så var det bara skit.
Mm.
Det var liksom ett skojarbolag som blev utstängda från börser runt om i världen för att man insåg att det här är ju bara, det är ju lurendrejeri. Och nu har man en stor jävla konkurs. Och så ett stort hål i naturen som nu man ska försöka rädda då, återställa. Men det kostar ju mycket pengar och det bolaget har ju då avsatt en spottstyver för detta. Så det men den pengarna räcker ju inte, utan nu ska skattebetalarna gå in och betala. Och värst för alla de här pensionärer och sådana som har tagit av sina sparpengar och köpt aktier i detta bolag för att rädda bygden och rädda. Ja, det är så grymt. Så tro fan att vi är lite tjuriga och att vi blir lite vresiga.
Ja, men absolut. Jag ger dig rätten att vara lite vresig. Ja, det är helt okej.
Grumpy old man.
Ja, fast det var en grumpy man redan som lite yngre. Väl? Alltså, jag tänker på det här med pessimistkonsulteriet. Och när du kom fram då, när jag började liksom notera dig, det var där någon gång 90-91 när Släng dig i brunnen gick första vändorna. Men då stämmer ryktet att du stod som pessimistkonsult i telefonkatalogen.
Ja, visst. Men det var ju så att det fanns en optimistkonsult här från Luleå som for runt och hade kurser där man, hon sa en massa självklarheter och sen tyckte alla folk att hon hade prickat rätt och sen nästa dag så hade man glömt alltihop igen.
Det var någon slags Kay Pollack.
Ja, lite så.
Ja. Att välja glädje.
Och då tyckte jag att då måste det finnas en pessimistkonsult. Så då...
Det är rimligt med balans.
Ja, jag tycker det.
Men höll du föredrag i egenskap av pessimistkonsult?
Nej då.
Du sålde inte dina tjänster till kommunen?
Nej, men jag har faktiskt gjort några föreläsningar tillsammans med henne. Optimistkonsulten.
Jaha.
Ja, visst. Där jag talade om att det här går åt helvete, hon har försökt få folk. Men sen var ju själva grejen med Öskeföret, det var ju det är en lite rolig story. Därför att när vi började spela där så hade vi en mandolin som var... Den hör aldrig stämningen. Och killen som spelade, han var väldigt noga med att det skulle... Så att under spelningarna så... Precis, skulle han stå och stämma. Och det blev ju så... Då var ju tvungen att prata istället medan han stämde. Så att, och det var så hela ståuppandet började. Att jag började liksom... Mellan låtarna då så blev det... Och det blev längre och längre berättelser. Och till slut så minns jag vi var i Filipstad och spelade. Och då hade de tagit tid om han hade pratat 22 minuter. Mellan två låtar.
Ja, det är ett långt mellansnack.
Och det är ett ganska långt mellan. Så då tyckte de att kan inte du... Det är ju kul att du pratar, men kan du inte göra det någon annanstans? Och då, precis då drog det igång det här stand-up. Och då var Lasse Tenander var och spelade här uppe och jag och en kompis skulle vara konferenserade och sådär. Och jag surrade på där. Och då var han var med i början där också när det drog igång stand-up där på Västermanshörna.
Mm.
Han tyckte att ska du komma ner till Stockholm och prova surra där. Så då gjorde jag det sådär. Så det var väl så det började.
Men du fortsatte med Öskeföret vid sidan av, men då kunde du andra sidan korta mellansnacken lite.
Ja, jag fick göra det. Men de vill på växa i alla fall. De, det,
ja,
men
man har mycket att säga så.
Ja, sen när vi då la av med Öskeföret började jag köra mer stand-up och sådär. Och så jobbade jag med en kille härifrån som var, han spelade piano och dragspel. Så vi körde ju på duo där. Vi hade ju något som heter Eugen Sandbergs trio.
Eugen Sandberg efter Stig Bergling, ja. Alltså.
Så på affischen så hade vi hade en tredje kille då som hade klippt in Stig Berlings ansikte. Och så står vi där och så är Eugen Sandbergs trio. Men han kom ju aldrig till spelningarna, Eugen. För han var efterlyst, liksom, efterlyst i hela jävla världen och satt hemma och trodde att han inte gå på Konsum en gång. Vi spelade för Ingvar Carlsson en gång i Luleå på teatern och fullsatt salong. Men sen slutade hela klämmen med att nu tror ni kanske att det här är någon slags kritik av Säpo. Men så jag ser på det, ska ni veta, en jävligt effektiv organisation i verkligheten, men tyvärr befinner de sig sällan där. Och hela salongen skrattade, men runt Ingvar så satt det 8-10 pojkar som jävla inte drog på munnen åt detta.
Är det en särskild känsla att när det måste hända ibland att du har liksom kända potentater i publiken? Ja. Och är det en särskild känsla att ikväll ska jag dra det där skämtet,
ja,
inför dem? Du känner aldrig en tvekan, åh, det kanske blir dålig stämning, utan tvärtom. Nej.
Jag var med om en fantastisk, det är bland det roliga. Men någon som skrev mina memoarer, då ska det med när jag var i Malmö på Handels, hade kongress i Malmö, nere på Stora Hamnområdet där i någon lokal. Och min uppgift var att jag var med under hela kongressen och min uppgift var att hålla liv i kongressen. Jag fick när som helst gå upp på scenen och köra något för att få fart så att de inte skulle sitta och somna. En av grejerna som de diskuterade var att de tyckte man skulle kunna porta kända snattare som kom in på en affär. Man visste att de här snattade förut. Och då ville inte personalen vara polis, utan då skulle man kunna säga nej, du får inte komma in här. Och så var det just då som någon kvällstidning hade tagit en bild när Göran Persson snattade godis på en...
Det var påskgodis, va?
Ja.
Han hade... Något litet marsipanägg.
Ja. Och så var han ju på kongressen på sista dagen och hade hållit liksom ett anförande. Och så skulle det sitta då en panel sen. Då. Han skulle sitta i en panel. Han gick och satt sig i panelen där. Och jag gick upp på scenen och så sa jag, en av de stora frågorna som ni har diskuterat nu under kongressen, det är ju det här om man ska porta kända snattare. Och nu har ni hört Göran Persson. Och så sa jag inget mer. Men så var det gjorde folk den där kopplingen, så det kom ett fniss som växte i hela salongen. Och Göran Persson satt ju på scen och fattade inte riktigt vad
eller
folk skrattade.
Eller så fattade han.
Men alltså det blev så roligt. Och de tog sig inte skratta ut ordentligt, för det satt ju Göran Persson på scenen. Så att, och jag stod mitt och hade egentligen inte sagt någonting. Jag hade liksom bara lagt upp smärsa, men jag hade aldrig levererat själva. Ja,
är det så att man njuter lite av det?
Ja, visst. Och eftersom jag inte hade sagt något. Jag hade liksom bara... Ingen hade kunnat påstå att jag hade... Och sen var det rätt roligt på den kongressen. De stenograferade ju. Så de hade fyra pensionerade riksdagsstenografer som stenograferade hela kongressen. Och det var riktiga kul för det där, men jävligt roliga. Och så sjöng ju Mikael Wiehe avslutet med att han sjöng Titanic.
Mm.
Och så satt vi efter att det backstage, och så kom stenografen där in och undrade. För han hade stenograferat sången också.
Mm.
Kom han in och undrade. Det var något ord där som han undrade. Ja, så Mikael Wiehe, det var ju det han sjöng då. Ja, så stenograf nu. Nå, vad är det för sång? Han var Finland, så. Ja, det är ju Titanic eller andra klasspassagerarens sista sång. Nå, vem har skrivit den? Ja, så Mikael Wied, det är ju jag. Nå, vad heter du då?
Man såg hur...
Mikael Wied, jag älskar inte den här situationen.
Nej, han gjorde inte det. Nej, men det var underbart att se hur luften gick ur en pompös jävla.
Det var du som sa det. Och jag sa inte emot. Nej. Du, Ronny Eriksson. Mm. Det känns som att det finns mer att säga om det ena och det andra. Men du som norrlänning vet ju att ibland så kan man vara tyst också. Stort tack för att du tog dig tid.
Okej, tack så.
Ni som lyssnar på Snedtänkt och i vanlig ordning, jag kommer att rabbla lite sådana här sociala medier, du vet, som man håller på med nu för tiden. Facebook, man kan gilla en sida. Twitter, man kan hashtagga Snedtänkt. Man kan mejla mig på helstbara.positivrespons@gmail.com. Andy Lundgren har tvättat ljudet. Nästa vecka ska vi prata om någonting betydligt smalare. Snedtänkt. Snedtänkt.